Värvet görs i samarbete med Acast.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag tror väldigt mycket på en kombination av både hjärta och hjärna. Jag tror på ett kallt huvud och ett varmt hjärta. Man måste vilja väl för sina medmänniskor, men när man vill det ska man fundera på vad funkar på allvar.
För några dagar sedan släppte SVT och Novus en förtroendemätning i vilken dagens gäst fick högsta betyg av alla partiledare. Hela 35% av Sveriges befolkning litar allra mest på Moderaternas Ulf Kristersson. Samtidigt är han givetvis kritiserad och har bland annat kallats luddig, förlusternas man och lat. Så vem är han då, 54-åringen Ulf Hjalmar Kristersson? Ja, det är ju det vi ska försöka få en lite klarare bild av här idag. Han är trots allt den av de stora partiledarna som suttit på sin post kortast tid. Det har bara gått 10 månader sedan han efterträdde Anna Kinberg Batra, vilket ju blir extra kort i perspektivet av att det är val den 9 september. Så han borde rimligen också vara den av ledarna för de stora partierna vi känner minst väl. Utan vidare spisning då, låt oss ta tag i Värvet avsnitt 332, inspelat i nya ateljén på Mariaberget och som produceras av Klara Wallin, presenteras av Acast och leds av undertecknad K. Triumf, som vanligt väl tipsa om exempelvis uppvärvningen med dagens gäst som du hittar på Instagram, snabela varvet. Nu rullar vi, Ulf Kristersson, varsågoda.
Välkommen hit.
Tack.
Hur mår du?
Utmärkt.
Vet du var jag kommer ifrån?
Från Strängnäs.
Ja, hur vet du det?
Det har min hustru sagt.
Ja, okej.
Okay. Som också är från Strängnäs.
Jag förstår. Är vi ungefär...
Alltså... Hon är född 68. Ja. Kanske något äldre än du.
Ja, något äldre. Mm. 6 år. Så det är täta år. Skott rent skolmässigt.
Precis. Ni gick inte samtidigt på Thomas gymnasiet antagligen.
Exakt. Vi kommer tillbaka till Thomas gymnasiet faktiskt. Men i intervjuer med dig så tenderar det att bli vissa saker som kommer upp. Mm. Det är... Torskällad i smygrökning hos en kompis smygrökning hos kompisens coola morsa, ja, ja. Truppgymnastiken, ja. Kent, bandet alltså, läsa tjocka böcker och gå med i MUF, maktkampen med Reinfeldt och så vidare. Ja. Och sen har vi politiken och vi kommer säkert till allt det här så småningom. Men finns det något du känner att du får prata alldeles för lite om?
Ja, alltså så här i valrörelse så måste jag ju säga att det är lite politik, ärligt talat. Mm. Alltså... Jag har ju all respekt för att det finns nyfikenhet om allt från uppväxttid och sånt här. Det har jag inga problem alls. Jag känner mig inte alls ansatt med det på något sätt. Men ibland kan jag tycka att även lite tyngre medier ägnar ganska lite möte åt det politiska innehållet. Vad vill man göra och varför vill man göra det man vill? Och det kan jag faktiskt tycka är lite torftigt ibland.
Men jag genomled ju precis 2 timmar partiledardebatt i Agenda med dig. Det var väl ändå ganska politik.
Jo, men då var det väl en del politik. Då är ju problemet med de här debatterna, då blir det ju tvärtom istället. Så här, då blir de ju som du vet debatter är. De blir ofta ganska skrikiga, det är ständiga, man avbryter varandra. Alltså debatter har ju visst underhållningsvärde ibland. Och det är klart det är ju kul om väljarna tycker att de har fått ut någon sakligt också. Men de är ju lite gladiatorspel över det hela. Mm. Och jag har inget emot det heller. Men det är klart det här med liksom, det här lite mer så här, seriösa politiska samtalet som inte går i falsett och som inte bygger på att man ska berätta att den andra egentligen är en skurk som vill det sämsta för Sverige. Det där tycker jag har ganska lite. Mindre i Sverige än i andra länder. Jag följer ganska mycket engelsk och tysk politik också. Jag tycker att ibland finns ett vuxet tilltal där som ibland kan sakna den svenska politiken.
Det kanske finns plats för en politisk talk show.
Kanske det.
Ja. Mm. Med mig som programledare.
Till exempel.
Ja, wow. Tyvärr är det väl... Jag har politikfrågor också. Ja, men, ja, och vi kommer till dem. Men mitt... huvudbry när jag gör intervjuer är ju att jag på något sätt försöker kasta lite ändå nytt ljus över en människa. Och då tänker jag så här att i den här liksom storyn om dig så den börjar väldigt mycket i Torshälla. Och sen så liksom hastar man över det här med att du är född i Lund och det.
Ja, jag vet. Skåningen i mig känner mig alltid lite kränkt över att de glömmer mina skånska rötter.
Ja, men jag tänkte vi skulle prata lite grann om det. Vad minns du liksom av Lund?
Av Lund minns jag inte så mycket. Vi flyttade redan när jag kan inte säga exakt, men alltså jag var kanske 4-årsåldern och sånt till Staffanstorp.
Jaha, okej. Okay. Lund, Staffanstorp.
Jag brukar hävda att jag är tillverkad och född på Studentlyckan i Lund.
Okej.
Okay. Och så bodde jag där några år. Det minns jag faktiskt ingenting av. Och sen så Staffanstorp, typiskt där, ett nybyggt villområde utanför Lund.
Och det minns du?
Det minns jag väldigt väl. Jag hade faktiskt en liten träff här med min äldsta barndomsvän, grannflickan, som var lika gammal som jag, ungefär i alla fall. Och vi hade en stor vit sten som låg mellan våra båda hus. Och den satt vi och hamrade på den här vita stenen. För i den låg vigselringen som vi skulle ha när vi skulle gifta oss.
Jaha, okej.
Okay. I Staffanstorp.
Fin story.
Det blev inte så.
Men du hade en reunion med henne?
Ja, men precis. För att mina föräldrar umgicks ju med hennes föräldrar från de var grannar i många år, eller åtskilliga år i alla fall. Så vi hade en liten träff här nu i somras.
Det här är ju fan helt sinnessjukt att jag inte har läst på det här. Men är dina föräldrar i livet?
Min mamma är i livet. Min pappa gick bort för några år sedan. Okay. Båda är skåningar. Pappa Malmö och mamma Helsingborg. Så vi är verkligen liksom helskånska från början.
Akademiker?
Ja, båda är akademiker i första generationen dessutom. Alltså varken mammas eller pappas föräldrar hade den bakgrunden. Utan mamma var den första i vår släkt som tog studenten.
Okej, okay. Vad blev det av henne?
Lärare, matte. Mm. Mattelärare för mamma och pappa var väl... Alltså den, matematiker i grunden. Han, innan det fanns datorer så var han road av datorer. Så, men han gick från matematik till någon slags datavetenskap.
Vad har du fått av dem?
En trygg uppväxt är väl det viktigaste, tycker jag.
Jag tänker egenskapsmässigt.
Egenskapsmässigt. Mamma sa någonting i stil med så här, jag vet inte om hon är verkligen neutral. Hon sa han har fått sin pappas intelligens och mitt engagemang. Det är möjligen lite väl vänligt på det sätt som mammor kan vara ibland. Men pappa var en kolugn analytiker. Och mamma en caring, ambitiös och caring på något sätt. Så här. Mm. Eller är.
Känslomänniska.
Ja, mer än pappa.
Okay.
Mindre hade inte varit möjligt. Min pappa verkligen var så här, lite fyrkantig och vänlig på alla sätt och vis, men inte känslomänniska.
Aspergian?
Ja, jag vet inte riktigt.
Var han på spektrumet?
Ja, väl extremt logisk, rationell. Jag har ärvt en del av det också. Jag är liksom, mitt grundakord är liksom, det är ganska rationella. Nu ska vi lösa problemet. Här finns ett problem, låt oss lösa det. Och så måste jag ibland inse att ja, men det finns ju människor som först vill grubbla och gräma sig över problemet och kanske till och med älta problemet en smula.
Och processa.
Processa, precis. Ja. Jag är inte en processor när man gör sådana här personlighetstest, och jag är inte en processor.
Okej, okay. Vad är det då?
Ja, det finns lite olika, men det här, vi kan kalla det för en analytisk motivator, tror jag det hette när jag gjorde sådana här test förra gången.
I den här ganska omstridda boken Omgiven av idioter så är du blå, eller?
Den har inte jag läst.
Okej, okay. Du får återkomma.
Ja.
Du, vilket är ditt första minne?
Mitt allra första minne är allmän lek där på Ingelstadsvägen i Staffanstorp. Det är mina första minnen. Inget så här dramatiskt specifikt, men jag minns liksom situationer som barn där. Och sen minns jag ju förstås när vi flyttade till Torshälla när jag var... Men då var jag ju 6, så jag har ju många minnen som är före det. Men liksom det var starkt att flytta de här 60 milen till Torshälla och komma till ännu så här nytt Mexitegel-villaområde, fullt med barnfamiljer och... Och prata konstig dialekt och inte kunna karta i trän, som de sa. Det fanns inga träd att klättra i där jag var uppvuxen. Mm. Så att, det var det första jag fick lära mig. Att, kan du karta i trän?
Och även om man hade kunnat klättra så är det inte säkert att man hade använt ordet karta.
Nej, men det gjorde man i min hemstad, Torshälla.
Ja, jag förstår. Och jag antar då att det var jobb som...
Precis, det här var ju den tiden när stålindustrin var rikets framtid. Och stålindustrin är ju fortfarande väldigt stort och viktigt i Sverige. Men då var det verkligen så här, det var specialstålet. Gränges var det stora företaget. Och de ägde halva Torshälla. Mm. Nyby bruk, Torshälla. Där jobbade flera tusen av stadens totalt sett 8000 invånare. Så det var en liten bruksort. Dit sökte sig min pappa av skäl som jag inte riktigt vet faktiskt. Men så vi flyttade från släkt och vänner och allting.
Kanske bra lön?
Det är inte otänkbart. Det var ett helt vanligt. Han var ju ganska ny. Han var väl i 30-årsåldern, så att han var ganska ny på arbetsmarknaden.
Du, jag tänker att det här med att växa upp i en bruksort, det kommer ju liksom med vissa konnotationer. Jag hade Kristoffer Appelqvist i Värvet som gäst nummer 2, som berättar att det har en tendens att göra människor lite passiva, därför att man förväntar sig att bruket fixar. Liksom.
Ja, lite så.
Ja. Hur känner du?
Jo, men den berättelsen är ganska vanlig, att alla kunde ändå få jobb på bruket och sådär. Jag kan inte säga att jag var aldrig inställd. Nu hade ju bruket, när jag gick ut gymnasiet, så då hade ju de liksom brukets högtidsdagar redan passerat för ganska länge sedan faktiskt. Så hela det här var ju en ort, Torshälla och Eskilstuna är ju jättefina städer på många sätt, men det var lite dyster tid då. Fabriksdöden pratade man mycket om. Det här var inte deras högtidsperiod verkligen. Så jag ville bara därifrån. Jag gick ut gymnasiet och sen ville jag bort.
Ja, vem fan vill inte det?
Nej.
Men du, jag hörde dig säga någon gång att du kom med fel dialekt och bytte på 3 veckor. Eller vad?
Ja, så var det faktiskt.
Sen har du ju tvättat bort sörmländskan också.
Jag fick aldrig riktigt sörmländska.
Okay.
Min hustru brukar reta mig att jag ibland, inte minst när jag pratar med andra sörmlänningar, kan få lite så här... lite lättbräkiga än eller lite tjocka L. Men jag lärde mig aldrig den här fullskaliga liksom Eskilstuna-dialekten som
Fredrik Lindström kan göra otroligt rolig när han ska beskriva dialekter.
Mm. Är du dum i huvudet? Vet du hur långt det är?
Ja, precis. Ja. Nej, den lärde jag mig aldrig riktigt.
Och det går ju en dialektgräns genom Strängnäs tydligen.
Ja, Fredrik har ju faktiskt hittat den i Barva tror jag. Och sånt där. Alltså, han gick och letade bokstavligt talat från hushåll till hushåll. Ja. Så gick han och var går dialektgränsen? Och jag tror att han hittade den någonstans i Barva-trakten som ligger mellan Strängnäs och Eskilstuna.
Just det. Och det är inte så långt från Torshälla, va?
Nej.
För det är åt rätt håll.
Precis. Ja. Precis.
Du, när jag växte upp i Strängnäs då, så fanns det ju de som drogs mot Stockholm, jag. Och sen så fanns det de som drogs mot Eskilstuna. Mm. Var det liksom likadant för dig?
Nej, i Eskilstuna var Stockholm långt borta.
Okay.
Jag minns när jag gick gymnasiet så hände det ibland att man tog tåget till Stockholm. Men det var verkligen inte som... Alltså det var en enorm skillnad mot dagens kids i Strängnäs som betraktar Stockholm som... grannstad verkligen på alla sätt och vis. Mm. Så var det inte, utan det var en rejäl utflykt i Stockholm, okay, både kulturellt och tidsmässigt.
Just det, det var ju rälsbuss på min tid.
Ja, det var det också. Det var lite bättre från Eskilstuna. Längre avstånd men bättre tåg. Men alltså, det var verkligen... Jag uppfattade inte alls att jag var nära Stockholm när jag var barn. Inte alls.
Men älskade du Eskilstuna?
Det kan jag inte säga. Jag var otroligt trygg i Torshälla, alltså, där de första typ då, alltså fram till och med grundskolan, då var jag mycket i Torshälla. Det var där man var och lekte med kompisar och så. Men sen så lämnade jag nog ganska mycket Torshälla. För mig var gymnasiet en sån här tid som var väldigt stark och viktig. Kom in till den större staden, träffade andra människor som hade andra intressen. Jag var extremt aktiv gymnast, så jag spenderade enormt mycket tid i gymnastikhallen. Så jag gillade Eskilstuna i den bemärkelsen under de formativa gymnasieåren. Men jag kände mig ganska färdig när jag var 18-19. Så kände jag mig ganska färdig med det här.
Du sa att det var liksom lite på nedgång då.
Ja, delvis på ett charmigt sätt. Det var lite rockstadskänsla i Eskilstuna. Det var ju långt före Kent. Men visst, det fanns en känsla av att det var lite ruffigt, rockigt. Många band, rockklubbar och sånt där. Men det var ju inte en stad som, ska man säga, det var en rätt hård mentalitet också, ska man säga, i Eskilstuna. Kanske inte så charmfull riktigt. Den är mycket finare rent visuellt idag, tycker jag. De har gjort den väldigt snygg idag.
Var det någon som drog kniv någon gång?
Ja, vi jobbade ju på någon nattklubb där i garderoben, jag och min bästa vän. Och då avslutade man då med att äta hamburgare och dricka varm pucko på Fristadstorget i Eskilstuna. Och det var mycket poliser där. Alltså det uppfattades som ett av Sveriges farligaste torg under ganska lång tid. Mycket rån och grejer. Jag var aldrig med om någonting dramatiskt, men det var... Mina föräldrar var inte helt förtjusta för att vi var där mellan 02 och 03 på natten.
Ja, men det kan jag förstå.
Ja, jag hade inte jag heller varit.
Men du... Om du tänker dig gymnasieskolan då, Sankt Eskil, som en amerikansk high school-film med de här klassiska liksom schatteringarna. Året är 1981. Var är du då?
Jag är verkligen med i det där. Jag är inte särskilt, liksom, jag är inte ledande på det här sättet. Som, det fanns liksom kulturföreningar och verkligen ledande personligheter på skolan. Det kanske inte var jag riktigt. Men jag var
vem var coolast i plugget?
Men det var några stycken som var åtminstone profilerade. Fredrik Lindström var ju en sån person som var mycket profilerad på skolan, så vitt jag minns det. Anders Fremberg som nu är på Cirkus i Kör var också en sån person som var...
Hur förhåller Fredrik och du er i ålder?
Han är väl något år yngre.
Okay.
Vi var parallella. Och jag gjorde ett uppehåll i ett år, för jag jobbade ett år, så att möjligen gick vi ut samtidigt.
Jag förstår.
Ja. Men ungefär samtidigt i alla fall.
Så han var en färgstark figur? Som
absolut,
du,
absolut. Det var han.
Långt hår.
Långt hår och kallades för Bongo.
Okej, okay. Ja, det är klart.
Självklart. Ja. Men så det var ett sånt ganska starkt, både socialt och politiskt och kulturellt liv på skolan. Massa olika föreningar av olika slag. Och jag gillar verkligen det. Som sagt, jag trivdes i den där miljön. Det var, jag är säkert efterhands romantisk, men min minnesbild är att det var tolerant, det var högt i tak, folk var vänliga mot varandra, folk tyckte olika. Enormt mycket diskussioner om politik och samhällsliv med elevrådet som någon slags epicentrum för detta. Och där var jag mycket engagerad.
Ordförande?
Nej, aldrig. Nej. Aldrig.
Det var jag.
Det var det, ja.
Mest för att slippa ryskan.
Ja.
Det var oturligt nog alltid elevrådsmöte på just ryskan.
Förfärligt. Ja. Hade det varit ett annat ämne, då hade det varit det som du hade missat istället.
Förmodligen.
Ja.
Så i den här schatterings... Mm. Liksom, var du med i det coola gänget? Eller var det...
Ja, men coola gänget... Ja.
Eller hade ni en muffklick?
Vi hade en muffklick, kan man säga också. Okay. Och vi som...
Bara killar?
Nej, absolut inte. Tvärtom. Både lite preppy guys, lite så här 70-talet var äntligen slut och nu var det liksom, nu skulle friheten och 80-talet liksom komma.
Juppie-eran.
Juppie, ja, tidigt så här. Man revolterar genom att ständigt bära Lacoste-tröja liksom. Otroligt revolterande verkligen. Mm. Men man var lite prydlig, frihetlig mot staten och för
kapitalet.
Ja, mer för enskilda människors frihet ska jag säga än kapitalet. Jag tror inte det var inte så ekonomistiskt. Det var väldigt mycket så här, staten får inte bestämma allt och det har staten gjort för länge.
Men läste du så här böcker om hur man tjänar 1 miljon och så?
Nej, absolut inte. Det skedde nog långt när jag kom till Uppsala bland annat, alla företagsekonomerna andra halvan av 80-talet, då var det mycket mer sånt.
Okej.
Okay. Så det tidiga 80-talet var nog mer som 70-talet, ärligt talat. Liksom.
Har du haft en daytrader-period?
Nej, det har jag aldrig.
Okay. Men du äger aktier?
Nej, jag har faktiskt inte. Jag har säkert begärt några fonder, men inget annat. Jag har aldrig intresserat mig för aktier.
Nej, jag förstår. Du gjorde ju någon slags karriär inom UF. Mm. Och en sån här milstolpe som brukar diskuteras med dig är ju maktkampen.
Med Fredrik i Lycksele.
Ja, exakt, ja, exakt. Och det har du ju fått prata väldigt mycket om. Mm. Och jag är kanske slarvig i min research, men jag har liksom aldrig riktigt hört dig prata om vad du gjorde med dig. Kort recap för den som inte har känner till det här. Så att du var sittande ordförande, Fredrik Reinfeldt utmanade. Mm. Det blev en stor debatt och till slut så förlorade du med 3 röster. Eller vad det var.
Bra sammanfattning.
Tack.
Det var så det. Och vad gjorde du med mig? Nej, men det självklara var ju att det var ju en förlust. Det går inte att komma ifrån. Visserligen var jag ganska ung, men ändå vuxen får man ändå säga. Så jag tog det där ändå. Jag tog det på allvar. Jag tyckte det var otroligt tråkigt. Jag insåg att det var någonting jag måste ha gjort som inte var bra nog.
Vad var det?
Jag tror att det var lite för... Jag hade en idé och jag drev den hårt. Och jag var nog mer mån om att det skulle bli precis som jag ville än att alla skulle liksom... vara med på resan så att säga. Okay. Den här klassiska ledaren, men han är superentusiastisk och brinner för någonting och missar att det är viktigt att vi går åt rätt håll än att det blir i detalj precis som jag vill.
Inte superkonsensusdriven.
Inte super. Och sen var vi ett gäng som var ganska tajt och som nu uppfattades som ganska ointagligt för andra människor som inte var med i det gänget. Mm. Det var, tycker jag, en ganska hård lärdom. En annan lärdom, och det har jag och Fredrik pratat flera gånger om, det var det här att man drar igång ganska destruktiva processer när man har så här personkonflikter. Jag är väldigt otroligt skeptisk till dem efter det. Så jag kommer aldrig hamna i sådana igen. Det är, liksom, det är inte värt det. Man sårar varandra, man sårar människor i sin närhet. Det gillar jag verkligen inte.
Hur lång tid tog det för dig att liksom skrapa ihop dig själv efter det där?
Ja, på fullt allvar. Det som hjälpte både mig och Fredrik, det var att vi insåg någonting. Nu ska jag inte förhärliga oss på något sätt, men vi insåg en sak som jag tror det fanns goda skäl. Och det var att om vi inte skulle kunna läka de där såren, då skulle det kunna etsa sig fast bland andra unga människor i vårt parti under lång tid framåt. Det har vi sett både i eget parti och i andra partier med förfärliga konsekvenser. Så vi var ganska snart, kanske något år eller 2 år senare, så hade vi ändå lite samtal så här. Det här får inte landa i att vi bygger liksom fraktioner och att människor tycker illa om varandra, utan det måste kunna sluta med att människor blir sams och samarbetar. Det tycker jag vi gjorde någorlunda omdömesgillt. Och sen rätt många år senare så hade vi mycket mer med varandra att göra i helt andra sammanhang. Men det fick kanske också en nyttiga påminnelse att man måste inte själv vara ledaren och chef. Jag har väldigt sällan känt det där efter MUF-tiden att just jag måste stå i första rummet. Nu gör jag förstås det som partiledare, men jag har inte känt det alls så här starkt efter den tiden, utan jag är mycket mer lagarbetare idag än tidigare.
Men jag tänker mig, för att var det söndagsintervjun i P1 kanske, där du fick prata om att du var förlusternas man, va?
Ja, det tyckte jag kanske var lite överdrivet, men alla människor som har lyckats med något har väl också misslyckats med något.
Så jag
tycker inte att det kanske var en alldeles rättvis beskrivning. Den stora förlusten var ju den, naturligtvis. Mm. Och sen finns det ju alltid en massa rykten i politik om alla möjliga saker, men det har jag lärt mig att leva med. Mm.
Men hur är det där då? För du har ju också beskyllts för att vara lat. Eller liksom, Alltså, vad händer med dig med den kritiken liksom?
Nej, men alltså, när kritiken är så här bara helt bizarr, alltså av alla mina karaktärsbrister så är det nog lättare när jag skulle liksom lista på den sista platsen. Nej, jag jobbar inte 24 timmar om dygnet. Det är för att jag har en familj och vill ha ett liv också. Det är inte lättare, det är omdöme.
Elon Musk jobbade 120 timmar i veckan nu, under sommaren.
Det tror jag.
Utbränd
dumt.
Nu.
Ja, det tror jag bara är dumt. Så, sån kritik, den faller lätt på mig. Kritik som jag känner, alltså den annan kritik tycker jag är, kan... om man får en rimligt seriös kritik, liksom så här, det kan ju vara allt ifrån, du måste förklara vad ni tycker på ett begripligare, konkretare sätt. Det kan man säga. Jag har det ganska lätt för att resonera om saker och ting. Man måste också landa i en slutsats. Vi vill X, Y, Z. Liksom den här punchline och sånt där. Det är sånt jag kan ta på mig.
Ditt Almedalen-tal var för fluffigt till exempel.
Ja, men så är det ju alltid. Det är mycket tyck och smak. Tycker man inte om resonemang utan vill ha one-liners, då tycker man inte om mina tal. Förstås. Men det får man ju välja själv. Man ska verkligen vara öppen, inte minst om man har en position som jag har, så måste man vara öppen, inte minst för goda medarbetares kloka råd. Men det enda jag verkligen alltid har som lite motfråga till dem, framförallt när jag känner att de är på någonting, då brukar jag bara, vänta nu, vill ni göra om mig eller är det här bara ett annat sätt att uttrycka någonting som verkligen är jag? Mm. Och vill ni göra om mig, då säger jag tack men nej tack. Mm. För det kommer inte gå.
Vad kan det röra sig om då?
Ja, men det är typiska, du måste ge dig på de hårdare debatterna. Käftsmäll. Mm. Han borde få snyting. Okay. Och jag förstår, det kan jag ha ett visst underhållningsvåldsvärde, men jag kan inte göra sånt. För jag tycker inte om det.
Du bottnar
jag
inte.
Vill inte ge Sjöstedt en snyting.
Han är ju gullig.
Ja, men ja, det tycker jag inte heller. Men alltså, jag har ingen, liksom, jag brinner inte för sånt. Jag känner mig inte hemma i detta. Ibland när det skrivs utmärkt artikel utkast, men så här, hallå, den här artikeln, du fattar, jag skulle inte kunna skriva den här artikeln. Det är inte mina ord.
Och så gör du om det själv.
Då gör jag om det, men jag tycker både jag har lärt mig att bli lite bredare i vad som är mina ord, för annars får man göra allt jag själv. Och medarbetare lär sig också sakta men säkert att det här är ett sätt att beskriva det vi tycker, men med ord som jag ändå skulle kunna känna. Men jag tittar på allt. Alltså jag skulle aldrig släppa igenom artiklar och tal eller någonting utan att känna att det här bottnar jag i.
Du är ju tapetserad över stan.
Ja, jo, jag har noterat.
Ja. Då är det liksom tre ord bara. Vilka tre ord är det?
Ja, det är lite olika på olika affischer. Alltså, det, ja, absolut. Okay. Det var ju, det ena av de här som är de lite äldre handlar ju det här med rättigheter, skyldigheter, möjligheter. Det försöker beskriva ett Sverige som ska vara ett Sverige som ska vara lika för alla i meningen att alla människor ska ha samma rättigheter och stå inför samma skyldigheter. Det,
tror du att det där biter? Alltså, man står och vacklar och sen så ser man dig. Nej. Ja, fan, har rättigheter, skyldigheter, nej, möjligheter. Det där var bra. Nu går jag rösta.
Nej, affischer är ju på något sätt det är klart, affischer är ett sätt att markera. Det markerar för människor att det är valrörelse. Det markerar, det sätter en stämning i bästa fall. Det är klart inte människor säger, wow, jag såg en affisch på stan. Nu har jag bytt åsikt, självklart inte.
Nej, jag förstår. Men du är nöjd med dem?
Ja, jag är nöjd med dem.
Du, apropå milstolpar då, så tänker jag det här med spelet efter liksom Reinfeldt eller slaget i Lycksele,
precis.
Efter det, alltså, kan vi prata i termer av att du kanske var lite deppad?
Mm. Ja. Jag var lite deppad, inte jättelänge som jag minns, men jag var nog lite, jag satt ju i riksdagen så jag hade ju att göra. Men jag var lite deppad och hade inte kvar den rollen som jag tyckte var rolig. Utan insåg att nu får man nog tänka igenom här. Någonting har gått fel, nu får man lära sig någonting av detta. Så vill jag åtminstone minnas det. Jag är först och medie att man kanske inte har ett helt objektivt minne i sådana frågor. Och så fördjupade jag mig rejält i riksdagsarbetet. Det här var ju då början på 90-talet. Jag hade suttit något år i riksdagen och bestämde mig för att nu ska jag lära mig riksdagen ordentligt. Så jag verkligen kan jobba som riksdagsman. Och det gjorde jag de kommande åren.
Men har du haft tunga perioder?
Ja, du menar av, som påminner om det där?
Alltså, ja, precis.
Ja, alla människor har väl tunga perioder en gång. Det är väl så. När jag och hustrun upptäckte att vi inte kunde få barn på egen maskin eller för egen maskin, säger man. Va? Det är klart det var en tung period. Men jag är inte så lagd åt det här hållet att ha långa, tunga perioder. Utan det är på gott och ont är jag mer så här, okej, nu har vi ett problem här. Det här blev inte bra, inte som jag hade hoppats. Vad gör vi åt det då? Mm. Det är mycket jag. Och jag är den första att medge att det inte alltid är en bra egenskap. Men jag är väldigt mycket så. Nu löser vi problemet. Här finns ett problem. Det finns en lösning. Låt oss hitta den och sen genomföra den.
Så att du har aldrig stått på Prozac så att säga?
Nej, det har jag aldrig gjort. Däremot känner jag många som har gjort det. Och jag har väldigt stor respekt för de problemen. Och jag vet dessutom från nära vänner att det kan komma väldigt plötsligt. Mm. Människor som känner sig osårbara och som plötsligt får väldigt allvarliga bekymmer. Väldigt allvarliga bekymmer. Mm. Men jag har aldrig haft det själv faktiskt.
Skönt. Du, under en period så var du ju kommunalråd i Strängnäs. Mm. Hur minns du den tiden?
Som politik på ett helt annat sätt. Jag var ju van vid politik som en ganska ideologisk, så här, du vet, lite filosofi och lite höga principer och mycket ideologi. Det var liksom min approach till politiken. Och sen lämnade jag ju riksdagen då 99 och tyckte att jag ville göra helt andra saker. Och tänkte att om man nu är civilekonom kanske man ska ha någon nytta av sin utbildning också. Och jobbade i ganska stort IT-konsultföretag. Och sen kom jag tillbaka då 2003 som kommunalråd i Strängnäs. Och då var jag verkligen politik på ett helt annat sätt. Ganska litet intresse för mina principiella och ideologiska resonemang. Ganska lite intresse för Hayek och andra tjocka böcker. Men väldigt mycket intresse för var ska nya skolan ligga någonstans? Ska vi bygga en bättre stationsbyggnad för tåget i Stockholm? Alltså mycket handfasta saker. Och jag lärde mig att bli väldigt förtjust i detta.
Så det skulle du kunna tänka dig att göra efter den här?
Ja, kanske inte just tillbaka i Strängnäs igen. Jag tror inte mycket man ska ha gamla jobb. Men jag tyckte det var jättekul. Mycket roligare kanske från början hade väntat mig. Jag hade mycket kontakt med andra kommunalråd i Eskilstuna. Hans Ekström som då var socialdemokratisk kommunalråd där. Åke Hillman som var legendarisk kommunalråd i Västerås. En otroligt välskött kommun. Jag hade kontakt med den underbara, vad heter han, vänsterpartisten i Fagersta.
Skitsamma.
Nej, jag kommer på hans namn. Och samarbetade mycket med andra. Bara för att det var så kul att man har sin egen kommun. Man bär ansvar för sin egen. Och så inser man att andra har ju löst ungefär samma problem på ett annat sätt. Mm. Jättekul.
Du, jag noterade att i Eskilstuna-Kuriren att du hade varit och besökt ditt gamla gymnasium. Ja. För ett par år sedan eller så. Kul för dig. Jag kan ju inte göra det längre därför att du har ju sålt min.
Ja, det är skola. Lite överdrivet det där faktiskt att jag skulle ha sålt det där. Det som hände var att man la ner P10, alltså regementet i Strängnäs lades ju ner. Och då var det ju en ganska stor fråga, vad gör vi av en hel stadsdel? Och så hade vi ett påtagligt nedgånget gymnasium mitt inne i stan. Och då uppstod möjligheten att helt enkelt att kommunen skulle bidra med sitt, det vill säga flytta en stor verksamhet till området för att liksom lägga en bottenplatta för det. Och då flyttade gymnasiet kanske en kilometer kanske i den riktningen. Men jag har förstått efteråt att många var inte nöjda med den flytten.
Du sover gott om natten.
Det gör jag absolut.
Trots detta.
Det gör jag absolut.
Jag förstår. Men du, efter tiden i Strängnäs så var du kommunalpolitiker i Stockholm och minister och så här. Ja. Och så förra året då så fick Anna Kinberg Batra gå från ordförandeposten i ditt parti. Hur var den tiden för dig? Vad hände liksom ur ditt perspektiv?
Den var väldigt problematisk och tråkig under ganska lång tid. Och det var ju inte alls bara den här sista perioden som ju Anna drabbades mycket hårdare än alla vi andra. Utan det var ju inte hela mandatperioden skulle jag säga. Det var en väldigt konstig mandatperiod. Vi fick en regering som uppenbart inte kunde regera eftersom de inte fick igenom sin politik. Och vi hade en opposition som på goda grunder anklagades för att inte ens försöka regera. Och så decemberöverenskommelsen på detta och väldigt misstro i svensk politik. Jag tycker det har präglat hela mandatperioden. Det har varit en dålig mandatperiod för svensk politik och jag tror vi betalar ett högt pris för det nu. Det är många som inte litar på att politiken liksom är på riktigt. Mm. Och det där drabbade oss och påverkade oss också. Säkert inte bara oss, men det påverkade absolut. Och sen så fick Anna hamna mitt i den stormen kan man väl säga.
Var du med och petade bort den?
Verkligen inte. Mm. Verkligen inte.
Och då är det någon som säger så här, vad fan Ulf, ska inte du ta det här jobbet då?
Ja, i princip var det väl så. Anna bestämde sig för att lämna när hon uppfattade inte... Alltså man ska inte komma ifrån att ska man vara partiledare... alla partiledare är olika, men det måste finnas ett grundläggande förtroendekapital. Om man inte känner att man har det, då går det inte att ha jobbet. Och jag känner stor respekt för att hon landade i den slutsatsen. Det var hon som landade i den slutsatsen. Jag hade säkert dragit samma slutsats som jag hade varit i den situationen. Och sen var det ju lite oklart ett tag och jag fick många blickar på mig och jag sa väl i stort sett så här att det här är inte en fråga man avgör på en kafferast. Utan i början fick jag frågan och sa att den här frågan vill jag tänka efter. Och nu snackar jag inte en timme eller en dag utan flera dagar. Den är viktig både för mig och mitt parti.
Så jag tror jag kanske.
Och för min familj, ja, det inkluderar verkligen mitt i... Så jag tror jag tänkte en hel vecka på den frågan, vilket en del uppfattade som närmast provocerande lång tid. Och hade också rejäla samtal med min familj under en lång helg i Sörmland. Och sen kände jag mig redo. Jo, jag är beredd att ta på mig det här. Och då sa jag det. Mm. Och sen var det valberedning som fick pröva frågan.
Och nu har du väl suttit i ungefär ett år, va?
Mm, jag tror det är 10 månader.
Ja, snart ett år. Ja. Hur har den här tiden varit?
Snabb.
Mm, okay.
Det är mitt snabbaste. Nej, men det är otroligt snabbt. Det är ju så mycket man inte hinner göra på 10 månader. Så man skulle vilja förbereda en valrörelse i 4 år förstås. Så nu fick vi 10 månader på det. Och så jag är tacksam för att vi fick de 10 månaderna. Så att det är bra så. Men det har varit otroligt intensivt. Men det har också varit väldigt roligt. Jag tror inte man kan riktigt sätta sig in i exakt hur det är om man inte har varit där. Men jag har ändå sett flera partiledare på nära håll tidigare. Carl, Ulf Adelsson,
Fredrik och Anna, så jag visste ju ungefär vad som kunde väntas. Men det är speciellt, det ska jag erkänna.
Och hur är du som chef nu då, när du är partiledare?
Ja, skulle egentligen fråga mina medarbetare.
Hur är han som chef? Tummen upp. Ja. Man hör inte att ni gör tummen upp.
Nej, precis. Ja. Precis.
Det är radio så att säga. Men,
ja. Det var varmt att säga tummen ner, då hade du säkert sagt det också. Ja. Nej, men jag är rätt krävande. Jag är krävande i bemärkelsen att jag förväntar mig verkligen resultat. Att man gör det man ska göra. Jag gillar inte late deliveries och sånt där, utan jag vill att det ska vara... Och det ska vara korrekt och noggrant. Eftersom jag litar på underlagen och det är jag som får bli halshuggen ifall de är felaktiga. Men jag är också, vill jag hävda åtminstone, jag hoppas jag är en rätt entusiastisk person. Jag är nyfiken och jag gillar grupparbetena. Jag tycker om de ständigt pågående samtalen hela tiden. Så att jag hoppas att jag också kan vara lite inspirerande. Men det som sagt, det får ju andra bedöma.
Jag tycker liksom du känns väldigt karismatisk.
Ja, jag vet inte. Jag har gjort sådana här tester, den här IDI-tester. Och då är det här liksom motivator, det är det här liksom att man motiverar andra. Och jag har sådana drag i mig och så är det här lite analytiska. Mm. Okej, analytisk, vänta, vad är rätt och fel? Vart ska vi egentligen? Alltså jag skulle aldrig fatta beslut bara på ren känsla. Min mage litar jag på, men jag dubbelkollar alltid magen. Så att säga. Min känsla är ditåt. Vilka argument finns det för och emot att jag har rätt? Mm. Så jag litar inte bara på det här. Liksom. Nu känns det rätt. Det skulle jag inte nöja mig med.
Fast det där, jag ställde i för sig ingen fråga, men du svarade heller inte på den.
Nej.
För att jag frågade om karisma, det där är ju något annat.
Ja, det kanske är så. Ja, karisma.
Nej, men du känns ju så här, om vi säger så här då. Det känns som att du har ett väldigt jävla självförtroende när du kliver in i Agenda-studion, så att säga.
Ja... Jag känner mig hyggligt komfortabel, ska vi säga, i rollen, det gör jag. Och jag tycker jag är uppfostrad själv. Jag skulle säga jag har en hyggligt god självkänsla i alla fall, tycker jag.
Du är värd att älskas, även om du inte presterar.
Ja, det tycker jag faktiskt. Okay. Det måste jag nog säga. Det var någon som frågade med två lärarföräldrar, eller lärarhållet i alla fall. Så jag har alltid väldigt höga förväntningar på att man skulle liksom göra sitt bästa. Jag kan inte minnas en enda gång att jag har fått kritik för att jag inte hade ett bra resultat. Men banne mig om jag inte liksom hade försökt.
Men du har ju fått kritik för att du är lat.
Ja, som sagt. Det finns kritik jag tar på mer eller mindre stort allvar.
Jag förstår. Har du dåliga dagar förresten?
Ja, det är klart jag har.
Vad kan det vara då? Det är någon som inte har gjort sitt jobb eller?
Ja, det kan det vara. Det har ju säkert hänt någon gång att det är någon som inte, eller jag själv som inte har gjort mitt jobb, att jag inser att nu har jag tagit på mig för mycket och hinner inte göra det bra nog. Sen kan det vara den här rollen också, att man får liksom, det skrivs dumheter om en, både sånt som det kan ligga något korn av sanning i och som man tycker är illa om och sånt som man tycker är helt fel. Man blir ju rätt hårdhudad i den här rollen när det skrivs om en hela tiden om alla möjliga saker.
Har det varit en process att bli det, så att säga, att få ett tjockt skinn?
Ja, men ganska mycket, mycket längre än de här 10 månaderna. Jag har ju ändå varit liksom i politiken en rätt offentlig person i många år, så jag känner mig ganska van vid det. Mm. Och det måste man vara. Sen kan jag ju ibland förstå de människor som inte har sin bakgrund i politiken, men som intresserar, som verkligen tvekar. Kan jag ge mig in i det här? Kan jag med mina normalmänskliga fel och brister och så kan jag ge mig in där, eller kommer jag bara hudflängas? Jag är lite rädd för vilka politiker vi samlar på. Så om inte vanliga, hederliga, omdömesgilla människor som inte är fläckfria, om de inte vågar bli politiker, då tror jag det blir problematiskt. Mm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Jag tänker att vi kan gå in på politiken då, så att vi inte missar det.
Nej.
Och du får ju prata väldigt mycket om politik, tycker jag.
Jag ska inte gnälla.
Nej. Så vi fokar på ett par hjärtefrågor som jag tycker är spännande. Då. För du och ditt parti vill ju generellt sett ha hårdare straff, och särskilt då kanske för gängkriminella och så vidare. Vad ska vi ha våra fängelser till?
Två saker. Det ena är att bokstavligt talat hålla människor som är farliga borta från de miljöer där de gör skada. Det tycker jag ibland är en underskattad. Jag har respekt för de kriminologer som säger att längre straff funkar inte. De säger, ja, alltså längre straff funkar i så mått att då är de borta längre tid från den gata där de vållar skada för andra. En bra preventiv insats är att låsa in grovt gängkriminella så att de inte kan rekrytera nya 12-13-åringar in till sina gäng. Underskatta inte det. Okay. Det andra är mera åt det mänskliga hållet. Kan vi förbättra innehållet i själva tiden man sitter i fängelse så att de som är där inte bara lär sig ännu värre saker av varandra? Det är ju klassiskt. Liksom,
ja, så är det väl idag ändå.
Och där tycker jag det pågår ofta, det forskas en del på detta, det pågår mycket diskussioner. Skulle man kunna hjälpa fler människor att komma ur detta? Mer kvalificerade exitprogram till exempel. Alltså hjälpa människor att byta liv, bokstavligt talat. Och där, som sagt, det är verkligen långt ifrån mitt, jag är inte expert på detta på något sätt, men jag har verkligen stor respekt för de som säger att om vi nu använder flera år av människors liv, där halva idén är att hålla dem borta från gatan, så borde vi göra mer för att försöka investera oss in i den tiden så att det ska öka chansen att man kommer ut med lite högre ambitioner i livet.
Så om Moderaterna vinner, då kommer kriminalvården att få mer pengar?
Ja, det kommer den absolut få, eftersom det kommer krävas när vi har fler människor som sitter inne längre helt enkelt. Men jag skulle också vilja gå längre i att förbättra själva innehållet. Alla, jag fattar att det här är svårt, och det är inte så att det inte har försökt genom tiderna. Men som sagt, det finns ändå rätt mycket diskussion som pågår vad man skulle kunna göra för att förbättra detta. Och det kräver ju sin tur saker som är viktiga. Vi kan inte ha droger på fängelserna. Alltså det är ganska så här, grunden måste läggas först. Kommer man in där får man ha missbrukat i många år och behöver mycket pengar för detta och begår brott, då är det klart att det är en rätt usel fortsättning om drogtillgången fortsätter vara stor på fängelserna.
Jag har haft ett par människor som har varit inne i den liksom gängkriminella svängen i min podcast. Och bland annat två av medlemmarna i kartellen som skildrade livet i orten, så att säga, väldigt initierat. Och där pratar ju Sebbe Strax liksom om ett parallellt samhälle där man i Fittja åker förbi ett hus och skjuter rakt in med k-pist och så vidare. Vad gör vi åt det? Vad gör Moderaterna åt det?
Ja, mycket, och det är ofta därför det hämtas den här uppfattningen att vi vill ha hårda tag. Och det är ju sant i de här fallen, det här är verkligen hårda tag. Jag tror att mjukisarna har fel där. Alltså att lägga huvudet på sned och säga att vi måste förstå att det finns många orsaker till detta, det tror jag är fel. Vi förhandlar inte med kidnappare, vi förhandlar inte med människor som begår grova kriminella, alltså gäng, utan förhandlingen startar när brotten upphör. Vi bestämmer och de har fel. Så enkelt är det. Så att de ska bort, de ska låsas in, de ska straffas. Sen ska vi diskutera vad kan vi göra för att unga människor inte ska lockas in i detta. Kan vi hjälpa dem till en bättre framtid? Hur blir skolorna bättre? Hur blir fritidsgårdarna bättre? Hur rustar vi föräldrar bättre så att de kan bli bättre föredömen för sina barn? Men det är inte så att liksom man kan inte se mellan fingrarna mot det allvarliga som händer bara för att man tror att det finns en tragisk bakgrund till detta. Det är alltid fel att skjuta ihjäl varandra. Det har ingen betydelse vad du har varit med om tidigare.
Fler poliser.
Fler poliser, längre straff, mer verktyg till polisen att utföra sitt svåra arbete. De är väldigt kringgärdade idag. Det är väldigt höga krav för att få använda telefonavlyssning till exempel. Det är höga krav för obligatorisk häktning. Det är många saker som... Jag träffar ofta poliser som är frustrerade för att de tar samma människor gång på gång på gång. Och bara släpper ut dem igen. De garvar åt polisen i den här vägen. De garvar åt politiken egentligen. Jag tycker det är provocerande.
Du pratar ju gärna om elbilar och säger så här. Ja. Du sa i någon intervju så här, ja, men det är bättre att man köper en ny elbil än att köra runt i en gammal dieselbil. Det är ju tyvärr fel. I teknikens värld räknade man ut att en 10 år gammal Volvo XC90 V8, en skitstor bil, skulle på 5 år eller 6 000 mil släppa ut 19 ton koldioxid. Mm. Samtidigt som en ny elbil, Golf i det här fallet, bara under tillverkningen släppte ut cirka 23,4 ton koldioxid innan den har börjat rulla.
Mm. Nej, jag har sett sådana analyser också. Jag kan inte gå god för siffrorna, men det är ofta så att när man, alltså helt ny teknologi som i sin tur är miljövänlig, därför att det är klart att när den rullar på el släpper den inte ut någonting, att det tar lång tid, och innan också de produktionsprocesserna är miljövänliga. Det ser vi samma sak nu i den svenska basindustrin. Alltså de enorma teknikkliv som krävs för att man ska till exempel få koldioxidfri stålproduktion. Det kräver monumentala mängder energi för att göra detta. Och det är klart, skulle man driva den energin med polska kolkraftverk, då skulle den elen vara helt värdelös. Så mycket av de här sakerna hänger ihop. Men på lång sikt tror jag ändå att det är med ny teknologi som vi kan minska vår klimatpåverkan. Det är jag helt övertygad om. Och det ser vi redan idag, att modernare bilar totalt sett, även fossildrivna bilar, moderna bilar släpper ut mindre än bilar som är 20 år gamla. Både partiklar och koldioxid. Så att jag är otroligt förankrad i att det är modern teknologi och innovation och digitalisering som kommer att göra att vi har mindre påverkan på vårt klimat.
Jo, men det är ju liksom konsumtionen. Alltså det är den skenande konsumtionen är det stora problemet.
Fast jag är inte säker på att vi ska säga skenande. I världen kan man möjligen säga det. Det är klart, det finns, tittar man på 1,3 miljarder kineser, 3 miljarder kineser och 1,4 miljarder indier, eller möjligen tvärtom, ibland är jag lite osäker. De är ganska snarlika. Mm. Det är klart att när de vill göra en välståndsresa som påminner om vår, när alla vill ha bil, när alla vill ha kylskåp, så är det klart, då får det enorma konsekvenser. Samtidigt är vi ju inte riktigt i position att säga, hallå, vi har gjort det där misstaget att ha eget hus som är varmt, rinnande varmt vatten och dessutom egen kyl och frys. Nu ska ni inte få göra om det. Så kommer det inte bli helt enkelt. Det bästa vi kan göra är att se till att de gör det med bättre teknik än vad vi gjorde det. Och ibland är det så också. De hoppar över hela tekniksprång ibland. Så att jag tycker att det händer bra saker. Men det är klart att när flera miljarder människor ska gå till välstånd, då får det stora konsekvenser.
Apropå det här då med miljön till exempel, flygskatt. Alltså, du verkar inte tycka att det är ett problem att människor reser så mycket som de gör.
Jag tycker inte att det är ett problem att människor reser, det är riktigt.
Flyger.
Ja, även flyger. Alltså hela alliansen har den gemensamma uppfattningen att ett litet, väldigt avlångt land i norra Europas utkant, dessutom extremt exportorienterat. Att säga att vi i största allmänhet ska ta mindre del av världen omkring oss om det inte är cykel- eller bilavstånd eller tågavstånd, det tror jag är en dålig idé. Sen betyder det inte att man ska sitta på interkontinentala flighter för skojs skull. Jag tror kanske inte så många gör det heller för skojs skull. Men alltså, jag tror att vi behöver världen mer än vad världen behöver oss. Det betyder att vi kommer behöva resa mycket i Sverige. Det vi är emot, det är ju inte själva flygresan i sig, utan det är ju klimatpåverkan. Som jag sa, jag är inte emot bilarna. Ibland, det finns ju människor som verkligen hatar bilar. Jag är inte emot bilismen. Däremot är jag väldigt negativ till alla de utsläpp som bilarna står för. Kan vi då åtgärda rätt sak? Kan vi bestraffa utsläppen istället för att bestraffa själva flygsätet? Och då handlar det väldigt mycket om att försöka komma åt vilken teknologi skulle kunna göra flygresande mindre skadligt. Kan vi dessutom ersätta med goda alternativ? Till exempel att man kan åka tåg som går i tid och som kommer fram till Göteborg, så att man låter bli att flyga en sträcka som är bekvämare.
Det är ofta dyrare att åka tåg i och för sig, till Göteborg. Till
ja, så kan det vara också naturligtvis. Och då får man försöka anpassa priserna så att de är miljöanpassade, tycker jag. Och då ska det vara dyrare om du flyger med ett flygbolag som inte har någon som helst. Med äldre flygplan, mindre effektiva motorer som släpper ut mer, de borde få betala mera. Och modernare processer borde gynnas. Allt det där är möjligt att dra åt det hållet.
Fast det låter ändå lite flummigt, för vi har ju ingen flygtillverkning i Sverige, så vi kan inte liksom ge någon skattelättnader.
Nej, men hela världsmarknaden är på väg i den riktningen. Alltså, varje ny generation flygplan
har ju högre effektivitet och släpper ut mindre. På samma sätt som jag tror det gäller mycket annat som är bättre och effektivare. Och det är klart att ju mer man kan ha lagstiftning och beskattningar som systematiskt uppmuntrar och gynnar de som är miljövänligast, desto bättre är det. Vi föreslog klimatanpassade start- och landningsavgifter. För alla flyg som är med mindre utsläpp, de får lägre kostnader för start- och landningsavgifter än de som har mer utsläpp. Så att vi bestraffar rätt sak. Att bara säga så här, du betalar en flygskatt, det har inget som helst betyder. Det förändrar inget utsläpp överhuvudtaget. Möjligen så kommer några flighter flytta från Arlanda till Kastrup. Exakt samma påverkan på klimatet. Det gör ingen nytta, men någon kan tycka att det känns bra att vi har en flygskatt. Ja, men det ska väl ha effekt också. Det ska väl leda någon vart också.
All right.
Tycker jag.
Okej. Okay. Då går vi vidare då lite grann här. Mm. Och jag tänker så här, att varje gång jag har intervjuat en politiker, jag har väl gjort åtminstone 5 av er det senaste året, så känner jag så här, alltså, och även när jag satt och kollade, plågade mig igen, det var ganska underhållande, men den stora partiledardebatten i Agenda, så är det så här, det är ju extremt lite visioner.
Mm.
Varför är det så lite visioner idag?
Ja, det är en mycket bra fråga. Jag tror det finns flera orsaker. En orsak är lite baksmälla från en tid när politiken var enormt visionär. Man hade utopier, liksom, du vet, om de stora marxistiska tänkarna skulle skapa ett helt nytt samhälle. Sen hade vi även på 80-talet de stora liberala utopin, den helt fria människan utan bojor. Alltså, de flesta människor ser nog fler risker än möjligheter i de här storslagna visionerna, som också lätt, de blir lätt också lite intoleranta. Antingen delar du min storslagna vision och då är du med mig, och gör du inte det så är du emot mig. Jag vill ändå säga, jag är idéintresserad och har läst alla de här stora klassikerna, och jag brukar uppmuntra dem, våra unga, läs den tjocka boken först. Man behöver skapa sig en bild av vad som är möjligt teoretiskt också. Men jag är ändå mer handfast i politiken, och jag tror de flesta väljare också känner så här, det är bra med en idé, men den ska funka i verkligheten också.
Mm. Det låter ju lite tråkigt, tycker jag.
Ja, jag kan förstå det. Jag kan förstå det. Men politikens uppgift är inte att vara rolig i första hand. Sen så kan man ju ha en idé. Alltså, jag brukar tänka så här. Om inte mina fina värderingar syns och hörs och märks i vardagen, i mitt dagliga hjärna, om jag måste hålla speciella söndagspredikningar för att folk ska förstå att jag har fina värderingar, då tror inte jag att de här värderingarna är värda så jättemycket. Och när många politiker ska prata visioner, då låter det ofta besvärande likt torgmötesretorik faktiskt. Mm. Så jag har blivit mindre och mindre imponerad av dem där. Men det, jag håller ändå i grund och botten med dig. För det är klart att om man bara ska lösa handfasta problem och aldrig bryr sig om visionen, då kan man ju vandra helt vilse. Mm. Det tänkte jag ofta när jag kom till kommunalpolitiken i Strängnäs. Om man sysslar på dagar med att bygga förskolor, flytta skolor eller öppna nya järnvägsstationer, sysslar med mycket, då måste man minst då och då ställa sig frågan, vänta nu, vart är vi på väg? Vad är det för samhälle jag försöker bygga? Alltså, har vi någon idé om vad vi ska vara om 10 år? Och den ska, för en själv tycker jag åtminstone man ska försöka formulera sådana här, så att beslut hänger ihop någorlunda.
Men nu finns det ju viss risk eller chans att du blir statsminister efter valet.
Mm.
Vad är din vision för Sverige då?
Ja, med risk för att den blir så där lite fluffig eller platt som den lätt blir, så skulle jag säga, om jag skulle hitta någonting som jag verkligen känner starkt för, så är att Sverige ska vara ett riktigt framgångsrikt land för alla som bor här mitt i den pågående internationaliseringen som vi lever i. Sverige ska vara fast förankrat i en internationell omvärld. Vi behöver världen mer än världen behöver oss. Vi har byggt ett litet framgångsrikt land på stora exportföretag. Vi är öppna, vi är toleranta. Det ska också fungera här i Sverige. Vi är lite speciella, vi är inte som vilket land som helst. Vi har många starka svenska värderingar som ibland blir yxor när man ska sätta dem på papper, men som väldigt många svenskar känner starkt för. Och de ska fungera också i en väldigt mer komplex, globaliserad värld där man utmanar varandra hela tiden. Där skulle jag vilja medverka till att vi förblir framgångsrika och löser de problem vi har idag.
Jag har dragit den här analysen i värvet någon gång förut, tror jag. Men du brukar prata om att du håller på att läsa en biografi över Tage Erlander.
Ja, den är dessbättre utläst. Ja. Jag har nämnt det många gånger, för det var en väldigt bra biografi.
Och det tog lång tid att läsa.
Ja, det var 900 sidor tjock, så jag hade tag på mig.
Jag förstår. Jag har ju en kanske naiv syn av honom och miljonprogrammet. För det var väl ändå han som drev igenom det, va?
Ja, det hände ju väldigt mycket under hans period, men det var hans tid i alla fall.
Ja. Och det där tänker jag är en sån där vision som hade varit välkommet i alla fall i min bok, ifall någon sa så här, men vad fan, nu ska vi bygga 1 miljon bostäder. Jag hade en kompis, Per Sunding, sångare i Eggstone. Kommer du ihåg Eggstone?
Nej, tyvärr inte.
Nej. Hur som helst, vi satt en morgon och käkade frukost i Malmö och då sa han så här, och det här var, säg, 1998. Mm. Och det finns paralleller att dra kanske ur Eskilstuna eller Strängnäs för den delen. Mm. Fan, Malmö har så dåligt självförtroende. Vi borde bygga världens största badmintonracket på en åker här utanför. Så folk skulle komma och säga, de har byggt världens högsta badmintonracket. Den är 300 meter hög. Vi måste åka och kolla på den. Var det så där du pratade när du var liten förresten?
Nej, den där malmöitiskan hade inte min pappa. Det där är ju en, ja, den där är lätt överklass. Ja, okej då. Det finns även en malmöitisk variant på den där.
Okay. Mm.
Jag pratade mer hederlig skånska med riktiga rullskorran där.
Får höra.
Alltså, jag kan inte längre.
Nej, det bottnar inte. Nej, men hur som helst. Och sen så byggde de ju världens högsta badmintonracket. De byggde förvisso, den hade inget... Den
the
hade,
turning one.
Exakt, den hade ingen sån här träffyta.
Nej, den inte.
Men den är hög.
Mycket hög. Jag var där och sprang runt den här om dagen faktiskt.
Okej,
Jag var nere och bodde där vid Malmö Live och så sprang jag alla de här nya områdena som jag inte har sett egentligen ordentligt på nära håll. Det är fantastiskt läckert faktiskt.
Väldigt fint, Det där tänker jag är så här, två exempel på visioner som man ändå kan hålla fast i. Mm. Vore det inte jävligt klädsamt ifall du hade en sån? Sverige ska bli världens mest uppkopplade land, eller Sverige ska bli whatever.
Jo, men jag tycker det tycker jag kan vara en del i en vision. Det här som säger, vi ska bli världens mest uppkopplade. Jag tror inte de flesta skulle tycka wow, det är väl jättebra, men det är väl bra för att nå någonstans. Jag fick ett intressant brev från en av Spotify-grundarna som beskrev ungefär vad borde vi göra i Sverige för att liksom se till att fler människor, företag som Spotify borde grundas, fler borde växa i Sverige, till och med kanske bli kvar i Sverige och vad krävs för att de ska kunna rekrytera de talanger de behöver i sina företag. Alltså, ganska fylligt, långt brev, långt utanför deras snäva teknikhorisont. Det där skulle jag tänka om fler människor tänkte så på samhället. Vad kan vi gemensamt göra? Vi som sysslar med business, ni som sysslar med samhällsfrågor, för att det ska bli riktigt bra på den här plätten på jorden som vi har gemensamt. Där skulle jag, nu kommer några från kaffe till halsgropen, vad säger man? Vrångstrupen säger man, inte halsgropen. Staten och kapitalet brukar jag tänka. Vi behöver en staten och kapitalen 2.0. Om man är i min ålder så är staten och kapitalet en cover av Ebba Grön, så att säga.
Ja, just det.
Precis, det var en jättebra låt, men som ironiserar. Är man äldre, då är ju staten och kapitalet en riktigt sunkig tid när det sitter människor i slutna rökarrum och gör upp liksom, utan demokratisk insyn och skrubbar varandras ryggar och sådär. Vad vi behöver nu, det är liksom en transparent syn på att politiken har sin uppgift. Den är transparent, den är demokratisk, den är genomlyst, den är öppen. Företagsamheten har sin logik, aktieägare, vinst och allt detta. Men vi har ett gemensamt ansvar för den plats som vi verkar i. Att bygga platsen, staden, landet. Och då behöver vi hjälpas åt, och det gör vi väldigt lite idag i Sverige. Det finns väldigt, väldigt få i politiken som på allvar förstår företagsamhetens villkor. Och ganska få ledande i näringslivet som fattar så mycket om hur det funkar i politiken. Jag tror det är dåligt för Sverige.
Men det blir inte fler badmintonracketar?
Nej, jag har ingen sån där. Jag förstår alla såna här analogier. Vi borde sätta en man på månen och allt sånt där. Men jag har i alla fall inte hittat någon som jag bottnar i. Så det här är den visionen. Mina blir lite mer så här. Om fler barn som växer upp under tuffa omständigheter i Sverige kan få en riktigt bra framtid och bli föredömen för andra. För mig är det en storstilad vision, fast det inte låter så catchy.
Känner du att du har liksom uppnått grejer med din gärning?
Ja, ibland konkreta saker. Ofta mindre konkreta saker. Jag tycker att i den kommunala myllan så är det ganska små saker. Vi i Stockholm började jobba med det som kallas för jobbtorgen i Stockholm. Jättemånga människor som hade socialbidrag. Inte för att de hade sociala problem, utan för att de var arbetslösa och hade varit under ganska lång tid. Och skapade ett helt system för att hjälpa människor in på arbetsmarknaden. Det är ju inget storslaget i mänsklighetens historia, men det var en handfast insats vi gjorde där i Stockholm. Tycker jag var en sån sak. Jag tycker att när vi i Strängnäs jobbade mycket med våra inflyttade, att få liksom att kombinera en stark inflyttning av inte minst av stockholmare, invandrade stockholmare som inte hade bakgrund där, med en ganska speciell kultur i stan som många var stolta över, men som kanske var lite sluten. Att liksom att hitta mötes, att få människor att bli stolta över att Strängnäs är både en stad med domkyrkan mitt i byn och samtidigt en pulserande plats med tåget till Stockholm hela tiden.
återigen, man ska inte överdriva sånt, men det är sånt jag, den sortens processer och utveckling tycker jag är väldigt spännande att arbeta med.
Domkyrkan är också lite sliten, kanske också ska flyttas.
Ja, de håller på med spännande projekt där, okay. Liksom att flytta in kyrkans arbete. Jag bor ju granne med domkyrkan, så jag ser den verkligen varje dag. Nu är vi lite ledsna, för då har ju någon snott begravningsregalierna ur domkyrkan, de här uppmärksammade stölden. Någon klev alltså in och snodde en kungakrona och stack därifrån.
Så får man inte göra.
Det får man inte, nej, verkligen inte.
Du, vad tror du skulle hända för dig rent politiskt om du pratade om hur mycket plats det finns i Sverige för invandrare?
Hur mycket plats det finns?
Ja, jag tänker på Fredrik Reinfeldts beröm, när han hade berättat att han hade flugit över Sverige och såg hur mycket.
Ja, just precis. Sverige är ju stort och sådär, va? Men det är klart, det är inte det fysiska som gör att vi får problem. Det är klart, om det kommer några hundratusen personer på kort tid till ett land som med Sveriges liksom, krav på välfärd och jämlikhet, då får man problem. Och det tycker jag ju, ska vara självkritisk mot någonting i min och vår gemensamma gärning. Vi borde ha sett de problemen tidigare. Jag förstår att jättemånga människor röstar på det enda parti som på allvar ville prata om de sakerna när vi andra inte pratar om det. Jag har viss respekt för det. Men nu frågar jag, vad gör vi nu framåt? Hur tar vi tag i de problem vi har utan att göra Sverige till ett stängt och slutet land som man inte kan ha kontakt med omvärlden?
Jag har ju en tanke om att, och det vet jag inte, du kanske kan hjälpa mig om det skulle vara fysiskt möjligt. Men vi har ju å ena sidan människor som knackar på dörren som vill in. Å andra sidan har vi en norra halvan av Sverige som dör. Alltså som urholkas och liksom blir fattigare på människor för varje dag som går. Mm.
Men problemet just nu är inte detta. Problemet är att det svenska välfärdssamhället är ju bokstavligt talat byggt på att man jobbar och försörjer sig själv. Och när man gör det och betalar ganska mycket skatt, mer än i många länder, då kan vi ha en väldigt jämlik välfärd. Det är det svenska samhällskontraktet. Där måste man vara ärlig. Så antingen överger vi det samhällskontraktet och har extrem ojämlikhet. Vissa får välfärd, andra får ingenting alls. Eller så måste vi få invandring och integration att funka tillsammans med den idén om välfärd och jämlikhet som vi har i vårt land. Och jag är inte utopist. Jag tror inte på att alla kan komma hit som vill. De får ändå bättre här än vad de hade fått i Somalia.
Du är inte utopist längre?
Nej, men det är en bra poäng. Jag levde mycket som ung med det här, liksom att öppna gränser och alla får ta ansvar för sig själva. Och så där. Men jag har stor respekt för att det samhälle vi har byggt upp med ett antal värderingar och förhållningssätt till varandra, det är värt mycket. Det kommer alltid förändras, sakta men säkert. Men jag är konservativ nog och har väldigt stor respekt för det som är uppbyggt. Och därför uppskattar jag också en sån bok som Tage Erlander-boken. Inte för att jag höll med om allt han gjorde, inte heller miljonprogrammet tror jag det är så lyckat i alla delar. Men den här strävan att förbättra det samhälle vi har.
Vad är dina tankar om Palme? Du är ju gammal nog att minnas honom.
Ja, jag träffar honom aldrig. Jag har sett de här filmerna som har gjorts med honom, och det är både flera saker är fascinerande, tycker jag. Både när man ser det här, det som socialdemokrater ofta kallar för Palmehatet, jag vet inte vad idag skulle kvala som hat, det var ju liksom karikatyrbilder och så här. Många i borgerligheten var väldigt mycket mot Palme, men också den här otroligt, vet, röda fanor i begravningar och sånt där som känns väldigt nästan, ja. Det känns som en helt annan tid, verkligen. Mm. Palme ärvde ju det där, men han hade ju också oturen att ärva det när det började gå neråt, får man säga. 70-talet var ju ingen framgångsrik tid i Sverige, ska man ju vara ärlig och säga. Och det var inte alls bara hans fel på något sätt, men det var ingen. Efter de här enormt framgångsrika åren, 50-60-talen, så var det ingen framgångsrik tid. Palme var också ganska polariserad. Där kanske han hade passat in i dagens politik, att man älskar eller hatar. Jag gillar inte den sortens politik riktigt. Jag tycker att vi har för mycket polarisering, för mycket hårda ord. Det är sociala medielogik som tränger sig in också i vanliga politiken. När man läser sina flöden och bara tänker sig av rent mental, hygieniska skäl tänker jag inte läsa mer. För det är inte där folk säger att du har fel, utan de skriver att man är en jävla fähund. Alltså jag har inte min tid och mitt liv till att läsa sådana dumheter. Och sen har vi fri yttranderätt i vårt land, men det är också min frihet att slippa läsa skiten.
Du, apropå det här med Reinfeldt och hans gärning som politiker, så såg jag att någon hade skrivit på en av dina affischer, öppna era hjärtan.
Jaha.
Ja. Men det vill du inte göra.
Ja, det vill jag i många avseenden. Jag tror väldigt mycket på en kombination av både hjärta och hjärna. Jag tror på ett kallt huvud och ett varmt hjärta. Man måste vilja väl för sina medmänniskor, men när man vill det ska man fundera på vad funkar på allvar. Jag är otroligt engagerad sedan många år tillbaka i barns uppväxtvillkor, framförallt barn som har fått en tuffare start. Jag har sett det internationellt och sett det i Sverige. Men då räcker det inte med att lägga huvudet på sne och vilja väl. Man måste också göra saker som på allvar har betydelse. Bättre skola, höga förväntningar så att de lyckas bra, så att de kan få jobb som deras föräldrar inte kunde få. Ganska handfasta saker, och det handlar verkligen inte om att lägga huvudet på sne. Den här rektorn i Sjumilaskolan nere i, är det Malmö någonstans, vad är det? Hamid heter han någonting. Jag har inte träffat honom, men uppmärksammad rektor.
Vill du att jag ska gå
med? Ja, men det var en lång och fascinerad intervju med honom i någon tidning häromdagen. Alltså, otroligt engagerad, så går bra för hans elever som annars har presterat ganska svagt. Men stenhårda krav och höga förväntningar.
Biskopsgården.
Det ligger säkert. Ja, förlåt, men Göteborg är det. Någonstans i Göteborg är det, precis. Sjumilaskolan i Göteborg någonstans, precis. Den, en kärv kärlek, en kärv vilja att det ska gå bra.
För Annie Lööf får ju väldigt mycket beröm för hennes humanism. Och hon har ju en mer, liksom, skulle jag säga, humanistisk syn på integrationen du har. Tycker du att hon är naiv?
Jag ska inte säga att hon är naiv, men vi gör olika bedömningar om vad som är en rimlig migration till Sverige givet den stora integrationsuppgift som nu finns i Sverige.
Men vet du vad jag hade gillat? Jag hade gillat om du hade kvar den där liksom utopisten som du var, att vi ska ta hand om alla, men att du hade sagt så här, ja, jag vill fortfarande dit, men nu måste vi fixa till det här så det går snabbare än 8 år eller vad det nu är i genomsnitt innan människor kommer ut på arbetsmarknaden. När vi har löst det, ja då jävlar.
Ja, jag skulle nog gå en bit i det hållet. Så att säga. Jag vill verkligen att Sverige ska vara så öppet land som möjligt. Jag tycker nog att den stramare migrationspolitik som Sverige behöver nu, den har vi också för att rädda Sverige som ett internationellt orienterat land. Skulle vi komma tillbaka till 2015, då skulle det gå skogen igen. Så var noga med vad man gör. Man ska inte leka med de här sakerna. Man måste ha kontroll på vad som händer. Men jag vill ju att Sverige ska vara så öppet land som möjligt. Och därför tycker jag att vi ska ta vårt delansvar för en värld som är trasig. Men när vi gör det så måste vi också se till att det funkar här i Sverige. Ingen är betjänt av att vi får så dålig integration så vi får parallellsamhällen. Polisen säger att det är mellan 20 och 50 000 personer som redan lever, alltså som är gömda, som har fått beslut att man ska lämna landet men vägrar lämna landet. Ytterligare 40 000 kan komma att gå under jorden de kommande åren. Det är en stad av Eskilstuna storlek som lever i sämsta tänkbara limbo. Inga rättigheter, lätt att utnyttja, tvingas nästan begå brott för att klara sig. Alltså det samhället vill vi inte ha.
Nej, fair enough. Vi har varit lite och tassat på det, men vilken är den bästa politiken vi har sett genom tiderna?
Ja, jag fick den där. Ja, otroligt. Det är så lätt att ta de här lite slitna, men jag menar, allt ifrån Churchill till Kennedys hoppfullhet, till Margaret Thatchers kompromisslösa reformvilja. Jag har aldrig haft någon sån här superstar själv som förebild.
Men Thatcher var väl ändå ganska ond?
Verkligen inte. Hon gjorde enorma insatser för att förändra ett gammaldags brittiskt samhälle som sen byggdes vidare på av Tony Blair, som nu är väldigt illa sedd i Storbritannien men som jag har otroligt stor respekt för. Jag tycker han gjorde enorma insatser att förena det bästa i den liberala vågen med det som hans Labour stod för, i hans New Labour. Så att de här megagestalterna, det är ingen som jag känner så här, det är som han eller hon jag skulle vilja vara riktigt. Utan i Sverige så har jag aldrig gjort någon hemlighet att Gösta Bohman, som åtminstone äldre lyssnare vet vem det är verkligen min politiska förebild i svensk politik. För han förenar verkligen mycket, en genomtänkt ideologisk hållning med väldigt mycket, mycket hands-on.
Och jag tänker att om vi liksom vidgar horisonterna lite då, har du förebilder i stort liksom, utanför politiken?
Ja, jag har haft åtminstone genom åren haft ganska många som verkligen betytt mycket för mig.
Liksom. Do tell.
Ja, men det är personer som ingen annan känner. Min första riktiga chef i arbetslivet, Leif Ahlmark i Eskilstuna, som hade expertfotoaffären som jag sprang till varje dag. Jag var extremt fotointresserad. Till slut sa han, du är ju ändå här varje dag. Kan du inte jobba här ett år när en kollega ska göra lumpen och är borta ett år? Han lärde mig jättemycket av liksom, men sånt som för mig, för som då var 18. Hur man möter man kunder, hur sköter man en affär ensam i en vecka när han var på semester och så. Jätteviktig erfarenhet. Och en chef som litar på sina medarbetare. Jag har tänkt ofta på honom.
Är du duktig fotograf?
För att vara ung då så var jag nog hyggligt ut. Sen lär jag av mig lite grann efter det. Men jag är fortfarande lite allt för intresserad av att titta alltid på nya spännande kameror som jag inte köper.
Nej, okay.
Jag är väldigt road av fotografi. Det är verkligen, jag tycker det är jättespännande.
Och andra sådana mer vardagliga förebilder. När jag var gymnast så hade jag en otroligt karismatisk gymnastikledare som också betydde väldigt mycket för mig. Hans Zetterberg, en sån person, professor i sociologi som var min mentor i många år, som också har betytt jättemycket för mig. Det är inga sådana här megakända personer, men de har betytt mycket för mig i olika faser av livet.
Fint. Du, är du för kungahuset?
Ja, det är jag.
Har du hängt mycket med kungen?
Jag har bara hängt med kungen ex officio, alltså via jobbet. Men det är klart, sitter man i regeringen så hänger man ju, som du säger, en del med. Det var rätt kul en gång, så sa han faktiskt till mig. När man är ny i regeringen, då får man äta egen lunch med kungen och drottningen för att berätta om vad man sysslar med och sådär. Det är väldigt trevligt. Och så hade jag en sån, en typ onsdag. Och så dagen efter på torsdagen så var det konselj, som det heter, alltså träffa hela regeringen. Kungen och kronprinsessan, och går igenom läget, kan man säga. Alla avrapporterar, liksom. Det händer några gånger per termin. Och då säger kungen, när vi tackar oss, så här: ja, tack för idag. Kommer du imorgon också, eller?
Okej.
Okay. Och det gjorde jag i och för sig inte. Men så vi känner inte varandra mer än proportionellt.
Du får inte jaga med honom?
Nej.
Synd, vem får du jaga med?
Mitt eget jaktlag.
Var jagar ni?
Mellan Strängnäs och Åker, kan man säga. Right. De som hittar den sörmländska geografin, Åkers avfarten ungefär, där är vi ett jaktlag som har gemensamma jaktmarker.
Vad är det största du har skjutit?
Älg förstås. Ja. Älg förstås, jag har skjutit älg, men inte, inget mer exotiskt än så.
Du, när du springer, du är ju känd för att du springer 4 mil i veckan när det går bra.
Ja, det är som bäst. Ja.
Lyssnar du på något då? Mm. Vad lyssnar du på?
Grundkonsumtionen är svensk pop och rock.
Ah, okay.
Mestadels. Genom tiden har jag lyssnat kopiösa mängder på Kent. Nu kommer det inga nya Kent-album längre, så nu får man liksom... Jag har alltid varit lite bredare än så. Men, så att, vad har jag nu haft i lurarna? Jag brukar faktiskt också... Barnen inspirerar mig ganska mycket. Det är inte så jättemycket som vi har gemensamt. De är väldigt mycket för Shawn Mendes och sånt där. Men jag brukar ändå hålla koll på den här digglistan i PT, bara för att hålla koll på liksom, hur ser hitlistan ut lite grann. Och så snappar man upp deras musiksmak en del. Och så har vi ett antal gemensamma favoriter i Adele. Och...
Inga poddar?
Nej, jag springer inte till poddar faktiskt så mycket. Jag tycker mer om att springa till musik. Ibland brukar jag, när jag tycker att jag ligger efter i sina sommarpratare, så brukar jag ibland lyssna på dem. Men jag tycker man får bättre driv i steget om man har bra musik än vanliga poddar. Att springa till Economist prövar jag nog, men det blir inget bra, jag lovar det. Alltså det blir fel stämning.
Många tycker ju att sommar har spelat ut sin roll, och att Värvet till exempel är bättre.
Ja, jag kan nästan förstå det ibland. Ja.
Du, vill du rekommendera något?
Ja, jag har precis läst Lena Anderssons senaste roman, Sveas son. Något helt annat än alla vi som uppskattar Utom personligt ansvar och hennes tidigare böcker. En helt annan sak, men en fantastisk berättelse om det svenska folkhemmet. Både om man är lagd åt höger eller lagd åt vänster, så tror jag man verkligen man förstår någonting i detta. Riktigt, riktigt bra, tycker jag.
Kul. Hon har varit gäst i Värvet också.
Hon har det, ja.
Avsnitt 157.
Ja, vad roligt. Nej, men jag är mycket imponerad.
Eller kan ha varit 157,
ja.
Vad vet jag.
Ja, men den ska man läsa, tycker jag. Det är mycket, mycket annat man ska läsa också. Jag ligger lite efter den. Jordan Petersons bok om 12 levnadsregler har jag påbörjat, men känner att den var lite för tung för en hektisk valrörelse. Så att...
Det låter som självhjälpsbok.
Ja, det står på baksidan. Självhjälpsbok för dig som inte läser självhjälpsböcker. Ja. Jag är väldigt uppmärksammad.
Ja, jag tror jag har hållit den i bokhandeln och lagt ner den igen.
Ja.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Hade du inte intervjuat Lena, skulle jag sagt Lena, för jag tycker hon är en mycket spännande i svensk samhällsliv just nu. Det är så många intressanta människor man träffar hela tiden. Ja, men den här rektorn vi pratade om, det är sällan man träffar människor i skolans värld som ofta är så utskälld, som har en sån tydlig idé om man ska göra med barn och ungdomar som har tuff från början och som vill rusta dem för framgångsrikt liv senare. Det tycker jag, honom skulle jag vilja höra mer om. Sjumila skolans rektor.
Hamid Zafar.
Just med Hamid Zafar, precis.
Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket.
Vilken låt som är världshistoriens bästa enligt Ulf Kristersson och vilket land han ser som ett Sverige för vuxna? Ja, det hittar du då alltså på Värvets Instagram. Snabbla Värvet. Nästa vecka hör du Sveriges kanske bästa dokumentära journalist och författare i Värvet. Mannen som exempelvis gav oss den otroliga boken om Lasermannen.
Kent Ekeroth, han har en väldigt liknande bakgrund som mig. Hans mamma flyr från politiskt förtryck på grund av att hon har judisk bakgrund från Polen. Mina föräldrar har inte judisk bakgrund, men de flydde av politisk förföljelse. Men det är samma flykt, samma uppväxt, Och då tycker jag det är spännande att se vilken väg har han tagit. Jonna Ossoni är också barn till föräldrar som kommer till Sverige efter andra världskriget av olika anledningar. Men det finns likheter, det finns såklart paralleller till mig själv hela tiden. Och jag berättar ju såklart utifrån mig själv.
Yes, Gellert Tamas, inspelad i Berlin. Vi måste höras då om inte förr. Tack för idag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.